En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Har vi en ny kris i befolkningsfrågan? Barnafödandet i Sverige är rekordlågt. 1,43 barn per kvinna. Inte någon gång sedan mätningarna började år 1741. Alltså över 40 år före franska revolutionen har det fötts så få barn i vårt land. Regeringen har tillsatt en utredning. Ämnet diskuteras flitigt på ledare- och kultursidor. Och politiker från höger till vänster försöker nu att trycka in sina käpphästar även i frågan om barnafödandet. Vad beror det låga barnafödandet på? Och vad skulle behövas för att vända utvecklingen? För att diskutera denna fråga har vi med oss Elva Barrio, ordförande för S-studenter, och Anna Björklund, författare, kulturskribent och poddare och barnaföderska.
Tackar.
I dagens Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik. Ja, välkomna allihopa, inte minst du Anna.
Tack snälla.
Välkommen till, en gång, vi skulle en gång haft en egen gemensam podd.
Ja, du valde väl...
En annan väg.
Den lilla slinkan Alice håller jag på att säga istället.
Det var hon som valde mig faktiskt, och det hängde inte ihop. Men sen var jag inbjuden till din podd, eller om det var tvärtom, och sen nu är du här. Så att nu liksom ett, och nu kan vi gå vidare och byta ihop. Med oss, välkommen tillbaka, Elva Barrio.
Tack så jättemycket.
Och Sixten Enqvist, du är här nu.
Ja.
Du är alltid här, för det här är ditt arbetsrum vi spelar in i.
Så är det.
Och jag kan presentera er. Elva, du har ju varit med här flera gånger förut. Idag med anledning av att ni på S-studenter tillsammans med tidskriften Tiden, eller Tankesmedjan Tiden, har släppt en rapport av din för detta medlem, Jakob Segerlind. Han är också, håller på att skriva grejer och katalys, men han har också varit, han är känd bland Starta pressarnas lyssnare som vår New York-korrespondent som kunde rapportera från primärvalet av Soran Mamdani till att bli borgmästare i New York. Och rapporten som Jakob har skrivit åt S-studenter och Tiden heter Ny kris i befolkningsfrågan om unga vuxnas livsvillkor och nedmonteringen av den förebyggande socialpolitiken. Anna, du har inte varit här, men du är känd, du är författare, kulturskribent, poddare. Jag vet inte just nu vad du är krönikör, om det är Fokus eller om det är...
Byter lite mellan varje barn, när jag vill på Svenskan och Fokus och lite GP framförallt.
GP, just det. Ja, just det. Det blir ganska mycket debatt, inte minst i den här frågan där. Och du har ju som sagt skrivit om barnafödandet och den här krisen och är med då som i den expertgrupp som regeringen har tillsatt. Hade du sett det komma? Statlig utredare? Anna Björklund?
Ja, varför inte?
Men ni ska ta reda på varför det föds färre barn i Sverige. Vi börjar med den stora frågan, liksom till er alla tre. Är det här en kris? Vad säger du, Anna? Du ska ändå utreda. Du måste säga ja, eftersom du ska utreda det.
Jo, men det är det väl, eller hur? Sen så min ingång till det är kanske inte så här hur vi ska med ekonomiska medel eller någon slags påtryckningar ovanifrån tvinga människor att avla fram kanonmat eller personal till äldrevården eller vad det nu är. Utan, nej men snarare skulle jag vilja se det som en potentiell mänsklig katastrof. Att vi vaknar upp med det här sci-fi-beskedet att mänskligheten håller på att utrota sig själv och vi vet inte riktigt varför. För att det som de orsaker vi har vetat om tidigare, man har vetat ganska mycket om det här. Demograferna har vetat allt om det här, säger de, fram till 2015 ungefär.
På ett obehagligt sätt.
Ja, de
på individnivå liksom.
Precis, de är öppna med att de aldrig vetat varför människor skaffar barn, de har aldrig vetat varför människor kommer till det beslutet, men de har vetat allting som påverkar det, och nu vet de inte det längre. Och anledningen att en sån liksom märklig person som jag, och inte bara demografer, ekonomer och sådana, sitter med det här nu, det är ju för att det här är ju ett globalt problem där just de vanliga orsakerna är uteslutna. Konjunkturen är, det är inte någon politisk trend, det är inte någon liksom lokal företeelse, utan det här är liksom i princip, man skulle kunna sammanfatta det som överallt i världen utom Sub-Sahara, Afrika. Och det här verkar ju hänga ihop med det, problemen börjar ungefär året när iPhonen kommer. Och det är ju också så att i och med den mediala kulturella värld vi lever i som är liksom internetbaserad, så är det ju här också ett det är ett kulturellt fenomen, men det är en global kultur. Och det har vi liksom inte riktigt haft förut. Men det är någonting i den globala kulturen som påverkar människor på djupet. Någonting händer i oss, helt enkelt.
Elva, vad säger du? Vad är din? Är det här en kris och vad kan man säga att den kanske... Ja, vi kan börja där. Är det en kris och hur ser du på det Anna säger?
Jag tänker att det som är en kris är att individer inte har möjlighet att skaffa barn när de så vill. Krisen är att unga idag inte har friheten att skaffa barn när de vill. Jag tänker också att kulturella förändringar i allra högsta grad är pådrivna av ekonomiska förändringar och att globala trender är drivna av globala ekonomiska system och att det är där vi behöver se över och liksom undersöka för att hitta både orsakerna och lösningarna.
Vad säger du, Sixten?
Ja, men jag håller väl med Elva ganska mycket där, att det är just inte politikens roll kanske att bestämma att nu ska vi med alla till budstående medel komma upp i 2,1 barn per kvinna för att behålla befolkningsnivån, utan att problemet är när man får ändå tydliga svar i olika enkätundersökningar och så, att folk skaffar färre barn än de hade velat eller skaffar noll barn fast de hade velat ha barn, att det är det som är problemet, inte just det här att det är siffran i sig som är problemet, utan ofriheten i att folk inte gör som de, eller kan göra som de vill.
Om man säger så här, födelsetalen som du sa också Anna går ju ner i alla västländer och egentligen alla, väldigt många länder även utanför väst.
Mm, mm.
Och jag tänker på en sak, det du sa, det har ju inte med det här att göra tror jag, inte primärt, men igår i onsdag på Aktuellt så var det ett inslag om den här, man hade på Madagaskar störta presidenten. Studenterna, Gen Z tillsammans med militären, det är en ganska oväntad liksom oväntad axel, men det, liksom, så här, korrupta ledare, det var ändå, det var liksom inslag från flera länder. Jag hade inte riktigt fattat att det var en sån här generationsrevolution som rullade över världen, nästan som arabiska våren fast liksom spridd, och det var Kenya och det var Peru och det var flera länder, och det är ju liksom den generation nu som då kanske både känner de här ekonomiska, de är väl födda ungefär när iPhonen kom, de har bara levt post finanskrisen 2008. Det är också intressant att både iPhonen i princip i alla fall spridd och finanskrisen kommer väl samtidigt. Det är väl exakt samtidigt. Jag får min iPhone 2009 i alla fall och jag var inte först. Men jag var inte sist heller. Så att det är ju verkligen så här, två korrelationer kanske. Och vi ska leta reda på en kausalitet här. vi ska ha ett regeringsbeslut. Utredningen är nu klar. Nu ska vi gå till beslut. Ni har ju liksom gått in på liksom någon sorts liksom, övergripande då, synen på den här krisen då, eller om det är en kris. Men om man tar då alla ni tre, liksom, Anna, du har ju debatterat här flitigt då sista åren, och du menar ju då att det inte handlar om ekonomin. Du har ju varit inne på det lite grann, men kan du fördjupa då, vad handlar det om egentligen? Om du skulle liksom få ett par minuter här, inledningsanförandet i partiledardebatten om nativitetsdebatten i valrörelsen här.
Alltså det finns ju någonting som demograferna brukar återkomma till som en viktig faktor i beslutet att skaffa barn. Och det är någonting som de brukar bara lite sådär löst beskriva som framtidstro. Och det är ju någonting som människor som är uppväxta på internet eller använder internet mycket helt enkelt verkar förlora. Vi vet inte exakt hur det ser ut, men rent psykologiskt. Men någonting där händer. Och helt enkelt kanske en brist på tro på mänskligheten, man har kanske inte så stort förtroende för att ens egen förmåga ska räcka till, att man ska lyckas vara anpassningsbar, att man ska lyckas överkomma saker som är knöliga och svåra och sådär. Och kanske särskilt inte saker som är knöliga och svåra i det fysiska, praktiska livet. För att det är ju, alltså alla vi som använder internet mycket,
alla.
Ja, precis. Vi har ingen kontrollgrupp för att vi
alltså
är alla.
Till och med gruppen 97 år och äldre som inte har, vill ha liksom bank-ID måste ha det.
Nej,
liksom.
Precis.
Så till och med de har en mobil.
Liksom. Ja. Och man skulle kunna säga att de som skulle vara föräldrar nu, som då inte är det, min generation, er generation också skulle jag säga, är ju själva uppvuxna på internet. Man har börjat prata om liksom, att skärmar är ett problem för barn nu. Men det var det ju i början på 00-talet också egentligen. Och vi har tränat oss sen vi var ganska små, sen våra hjärnor var ganska ofärdiga, i att fly det fysiska rummet in i någonting annat. och utvecklat våra personligheter kanske till lika stor del eller ibland större på internet än vad vi gjort i den fysiska världen. Det är det vi har anpassat oss efter. Så att jag tror att det är egentligen kanske inte superkonstigt. Om du har varit liksom speltorsk sedan du var 9 år gammal, kanske inte blir en superbra bebispappa när du är 40. Du kanske inte kommer komma på vad du ska göra. Du kanske kommer se det som skitjobbigt. Och det verkar ju folk göra.
Men jag tänker, man har ju också det här att kidsen inte dricker. De
gör ju nästan ingenting.
De knullar inte. De, alltså, liksom,
de har slutat,
vad gör
de har slutat
då,
gå med i politiska partier. De har slutat
gå
på nattklubb.
Ja, och det tycker jag väl kanske lite mindre.
De har slutat prestera akademiskt. De har slutat med allt utom att vara på internet egentligen. Och det är väl lite så man skulle kunna ringa in det här också. Att det är den enda faktorn som är kvar och definierar hela kulturen.
Vi återkommer till det här. Elva, vad tänker du om det här? Liksom, det här är ju en väldigt kulturell förklaring. Vad är din då huvudförklaring om man ska fördjupa den då? Fördjupa ditt första resonemang.
Mm. Men i rapporten som vi har tagit fram så tar vi ju då avstamp i paret Myrdals verk, Kris i befolkningsfrågan. Och vi finner ju att vi nu, precis som då, ser stora hinder för unga vuxna att skaffa familj. Jag är helt enig om att vi har en generation som helt och hållet saknar framtidstro. Jag brukar ofta prata om att det här är en generation som inte heller tror på politikens förmåga att lösa samhällsproblemen. Jag är ju en del av den här generationen. Mm. Vi är en dyster generation på många olika sätt. Men det vi då finner, eller det Jakob hittar i den här rapporten, är ju att någonting som har hänt...
I statistik, i siffrorna då, va?
Ja, exakt. Mm. Att någonting som har hänt de senaste decennierna är ju att ungas materiella villkor har försämrats drastiskt. Så ja, vi hänger jäkligt mycket på sociala medier, men vi har också svårt att få en trygg anställning. Vi har också svårt att få en trygg bostad. Vi har också svårt att tro på välfärden, för den har ju totalt urholkats. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Jag menar att det är otroligt angeläget att se över de här orsakerna bakom. Men framförallt när vi pratar om lösningar, så är det ju där vi kanske har någonting att göra. Liksom.
Men håller du med? Alltså, håller du med om den här liksom, iPhone-förklaringen, internetförklaringen? För det är ju en oerhört genomgripande förändring. Jag är ju äldst här i rummet. Och jag liksom är ju så här. Jag är liksom 19 år gammal, då får en iPhone liksom, av mina kompisar. På gymnasiet har jag haft en e-post och det som har varit på skämt. Jag liksom inte vet att, alltså jag har en e-post, jag vet inte vad man ska göra med den. Liksom, jag har en skämtadress, jag vågar inte ens säga vad den var. Liksom, för att för det är olämpligt, töntigt framförallt. Men det är på något sätt, det bryter igenom. Och jag har liksom, när jag då har mina första romanser och sådär, då är det att man får ett kontant, man får ett telefonkort av sin farsa och morsa för att man ska kunna ringa hem. För då har det blivit som myntautomat och man håller på att slås ut. Liksom. Det är inte 1890-tal det här, det är 1990-tal. Och man får, vissa kompisar har mobiltelefoner. Jag har varit kär första gången, liksom distansrelation med någon när vi hade fast telefon i hallen. Och farsan till slut rycker i sladden under min dörr och skriver Daniel, det är rikstelefon. Lägg på! Och sen får du fan skaffa en tjej i Fruängen. Alltså liksom så här, för att det var så dyra rikssamtal tyckte han till Kungälv. Där den här tjejen bodde som jag träffade med en superkurs. Nej men så här, och sen bara något år senare så är det som alla telefon, alla sms, liksom så här. Det är ju en otrolig revolution.
Det är ju det, ja. Alltså
från
faktiskt.
Böcker och tidningar. Man prenumererar på liksom pop eller man alltså vilken tidskrift du prenumererar på.
Mm, mm.
Vilket indieband gillar du liksom? Vilken festival ska du på i sommar? Mm. Och liksom, kan jag få ditt hemnummer?
Precis, exakt. Det är en jätte, och det är ju just en förändring som vi fortfarande är i också. Alltså den pågår ju nu. Jag tror inte att den är bättre nu för de som
Nej,
har.
Nej, men jag har ändå varit med om någonting innan.
Mm.
En skärv av någonting innan.
Jag har också det. Alltså, ja, absolut. Men, och jag minns typ den dagen i, vet inte om det var i 5:an eller 7:an, när liksom det blev plötsligt norm att ha en dator.
När du blev viral för första gången. Nej.
när det blev norm att få ha en dator på sitt rum.
Ja.
Att man inte har en hemdator som står i vardagsrummet som alla delar på, utan att man har sin egen. Och det var ju så liksom med vår föräldrageneration bara jagade bort alla barn så att man slapp se dem. De blev sådana sovrumsbarn som då, och det kom ju också med ganska tydliga sociala konsekvenser. De slutade prata med vuxna, de slutade prata med folk av det andra könet, de slutade tala överlag, kan man väl säga, slutade läsa och gick upp i den här alltså då var det liksom World of Warcraft och Counter-Strike och så. Men det här undvika ögonkontakt och liksom separera sig från den fysiska världen. Och för vi tjejer liksom duckade det, vi bråkade på hästforum lite just då. Men sen, vi har väl framförallt lidit av sociala medier som kom sen. Men ja.
Dixon, var du en gamer liksom?
Nej, inte sån uttalad, men det är klart att det spelades en del Xbox i högstadiet liksom. Men inte så låste in mig hela helgen på rummet och liksom inte titta ut. Absolut inte. Men jag tror att det finns inget som utesluter att det här hänger ihop. Att internet och hur liksom attraktivt det ändå är, det är konstant underhållning. Du kan ändå prata med folk över hela världen, hitta folk som delar ditt intresse. Det är ju en extremt attraktiv värld för en lite osäker tonåring och så att kliva in i. Och sen kanske vissa lyckas lämna den, vissa blir kvar där. Men om internet då alienerar på det sättet. Och samtidigt har vår generation då under våra 30 ungefär år här typ aldrig fått någonting från politiken som tyder på att politiken löser ens problem, levererar så att samhället blir bättre. Då det i kombination kan göra att just den här framtidstron, för jag tror också att det är en nyckelfaktor, hur mycket framtidstro, det är så löst och luddigt, men att det här tillsammans gör ju att framtidstron droppar. Och vi såg ju nyligen någon undersökning här som vi pratade om att de ungas syn på att de kan förändra samhället till det bättre är liksom rekordlåg. Jag tror att det här hänger ihop och att ändå politiken borde kanske inte sätta ett strikt barnafödande mål, men ändå det här är ändå alarmerande att man borde göra jättemycket saker ändå oavsett om det löser just den här frågan eller inte.
Ja, jag tänker att någonting som har hänt de senaste decennierna är ju, alltså jag är så här, jag är född 1997. Jag är ju liksom ett vandrande exempel av alla de här försökskaninerna av den här nyliberala eran. Och det som har hänt är ju liksom decennier av kommersialisering. Vi har kommersialiserat allt möjligt, alltså välfärden. Vi har kommersialiserat individen. Vi har liksom, och där har sociala medier en väldigt viktig roll. Vi liksom,
barn vill ju bli rika idag.
Barn vill bli rika, deras högsta
önskan. Hur, men börshajar och bli miljonärer.
Men där tänker jag att sociala medier mest är ett symptom. De ägs just nu av väldigt rika män. De är en del av det här systemet som har gjort att unga inte tror på framtiden. Men det är ju inte bara det. Alltså det här är ju någonting som har påverkat det jag lyfte innan också. Alltså arbetsmarknaden, bostadsförsörjningen, välfärden.
Men det, alltså, ni lyfter kris i befolkningsfrågan. Alva Myrdal har ju skrivit en annan bok som heter Stadsbarn, som jag också tycker att folk borde läsa, där hon beskriver liksom problemet på 30-talet när folk då i första generationen som flyttat in från stan, flyttade in till stan, och att familjerna får sådana problem för de har inget gemensamt projekt längre. Och det här är då mina föräldrars föräldrar som flyttar in till stan då. Och jag tror att det finns en, alltså, nu bor nästan alla människor i städer, även de som bor på landet så att säga, bor ju i städer på landet, och det finns ett problem där att det inte bara rent tekniskt, alltså det är svårt att ha en familj i en stad. En stad är byggd för en marknad, en stad är inte byggd för en familj egentligen. Och jag tror att man kan se liksom internet som, alltså det är som att det är ett ytterligare ett steg i en urbanisering. Alltså man tänker, om du var typ en queer person på 70-talet, då behövde du flytta till New York liksom för att kunna byta namn och leva ut dina liksom fantasier. Nu kan du göra det liksom på internet i vilken håla som helst. Att internet är liksom som den största storstaden vi någonsin upplevt, och den är, som du säger, extremt liksom fokuserad på konsumtion och ganska tomma statusgrejer liksom.
Nej, men det är ju någonstans, jag läste din krönika i GP och sen debatten som blev då med en socialist i Göteborg, Henriksson där, som är gammal arbetare och jag tror han är liksom vänsterpartist eller någonting sånt där. Men ganska marxistisk kan man väl säga, han trivs i den här podden i de andra avsnitten. men om man säger så här, om jag paketerar det, du får liksom säga emot, det är liksom inte någon poäng att jag ska paketera, men jag tänker att det som du beskriver här och i andra sammanhang uppfattar jag som liksom ganska mycket det här, någon sorts konservativ strävan på något sätt. En värderingsfråga, att man värderar familjen, man värderar hemlivet, man värderar på något sätt, ja, kanske annat än 70-talet, 60-70-talets feminism framåt, fram till ganska nyligen då, ungefär fram till iPhonen kom då. Att det har varit, eller i alla fall för 10 år sedan, att jag, hur skulle du kategorisera dig själv i de politiska termerna? Alltså så inte jag behöver göra det åt dig.
Jag är inte så politisk på det sättet.
Men du är ganska politisk.
Men alltså, jag tror att min då, om jag hade ett politiskt uppvaknande så var det faktiskt att bilda familj, skulle jag säga. Att, och det, men det var kanske snarare ett kulturellt uppvaknande på det sättet att jag upplevde att jag behövde gå igenom någon slags stålbad för att i princip vänja mig av vid allt jag hade gjort tidigare och allt jag hade tänkt tidigare och lära mig att liksom bara lära mig att vara närvarande i rummet, lära mig att liksom stötas och blötas på det sätt som man behöver när man lever i en familj och lära mig att inte fly hela tiden som jag gjort tidigare. Så att, och därmed så följer det ju med, utan att vara särskilt intresserad av någon slags här, liksom hemma för projekt eller liksom någon övertygelse i någon konservativ politisk riktning på det sättet. Så, men det följde ju med att visa hänsyn för mina barn och deras behov och på min egen bekostnad på ett sätt som, alltså på min eget självförverkligandes bekostnad. Och det tror jag. För mig kändes det bara som en så här, det var bara en djup sanning jag behövde acceptera. Det var inte att jag hade läst ett politiskt manifest och bestämt för att det här lät bra.
Jag tänker att när jag läste då de här artiklarna i GP och jag tittade lite grann på det här kulturhussamtalet som var upprinnelsen till det här samtalet, kan man säga, eller att vi liksom, just den här konstellationen ses här, där du var med och diskuterade kris i befolkningsfrågan utifrån din roll då som expert och public liksom, intellectual. Och då blir det någonstans att där uppfattar jag framförallt i GP-texten, uppfattar jag dels att du så att säga är skeptisk då till de här ekonomiska förklaringarna, eller du, liksom, du har en kulturell förklaring. Och då undrar jag så här, Elva, skulle vänstern bli starkare, även Sixten, skulle vänstern bli starkare om man använde också den här kulturella, alltså problemet, hela mitt livsprojekt har varit att vänstern ska ha en ekonomisk förklaring ja, till världen och ekonomisk politik. Så, här, så att jag borde ju liksom, jag älskar den här rapporten och dess åtgärdsförslag.
Men allt är inte materialism,
men,
eller?
Nej, men allt är inte materialism. Och när vi nu har kommit till läget där S-studenter tar fram hardcore socialistisk liksom alla Erlanders liksom välfärdspolitik
för 1000 miljarder
kronor. Då undrar jag, skulle man kunna hetta upp den här, så när man smakar, skulle vi kunna ha, är det socker, är det salt, är det lite chili, skulle vi ha lite kulturkritik också?
Ja, varför är vänstern så jävla slapp i att kritisera liksom den globala kapitalismen?
Men varför alltså, är den det?
Varför älskar ni Facebook så mycket?
Det är väl jätteenkelt att få in ditt resonemang i ett materialistiskt synsätt också, tycker jag. Att teknikutveckling liksom påverkar verkliga förutsättningar på det sättet. Det är en materialistisk fråga också.
Vem som äger de här plattformarna?
Ja, det också. Mm. Men jag fastnade mycket för i dina GP-texter det här att du skrev att dagens unga, eller vår generation, så är inte beredda att släppa in kaos i sitt liv. Mm. För att det är en kontrollförlust.
Bajs på fingrarna när man byter en blöja.
Ja, eller liksom så här, du kan inte ta den där spontana AV:n med din kompis som visade sig vara i stan, som du fick reda på för 5 minuter sedan. Vad det nu kan vara, allt det här. Du kan inte planera din egen tid, din tillvaro. Och jag tror det finns en jättestor poäng i det. Mm. Som jag känner igen från när jag pratar med jämnåriga kompisar som lutar åt att skaffa barn, har skaffat barn, inte skaffa barn och så vidare. Det är jättevanlig liksom, tankesätt. Men jag tänker att det hänger ihop med den andra, det som rapporten säger, att man har ingen kontroll över sin bostadssituation. Man har ingen kontroll över sin arbetssituation. Man har ingen kontroll, man litar inte på välfärden. Man är väldigt, kontrollen har tagits ifrån en på så många andra plan. Och då att släppa in liksom kaos på ytterligare ett område, det finns, jag ser ingen motsättning där, att tidigare generationer som hade ett fast jobb från att de var 20 år, fast bostad från samma tid.
Hade de det?
Ja, men i större utsträckning i alla fall.
Det, okay. Det är ändå, 50 år i alla fall kanske.
Ja, det är ändå odiskutabelt att det var mer så om vi pratar Sverige i alla fall förut. Mm, mm. Och om de delarna var under kontroll, då kanske det här kaosdelen kunde släppas in. Men nu när alla andra delar redan är kaos, så här, en till kaosdel. Jag tycker det finns något där som är intressant, som ändå liksom gifter sig med ditt resonemang om det här kontrollförlusten.
Elva?
Men och jag tänker att, alltså, jag kanske inte köper heller ingången att vi inte pratar kultur. Jag tänker att vi förstår kultur som en konsekvens av den ekonomiska inriktningen som finns. Allt är ju påverkat av hur vi liksom strukturerar upp samhället rent materiellt, och därmed så kommer vi utvecklas på ett sätt eller ett annat. Att unga, vi pratade om det innan, att unga inte tror på framtiden. Det är ju drivet av ett ekonomiskt system. Så jag tänker att det är klart att vi ska diskutera båda, men grundorsaken är ändå det materiella, och därför tycker jag att det är mer intressant att diskutera orsakerna, men framförallt diskutera lösningarna på det materiella.
Någon tv-debatt där jag var med, nej, kom inte till saken, utan låt oss prata om spelet. Så låt oss vänta en stund med lösningarna och vara kvar i problemet, låt oss grotta i det. Nej, men jag tänker ändå så här, Anna, du skriver, alltså så här, om man tänker så att du är lite icke-vänsterpolitisk, om man säger, om du är icke-vänsterpolitisk,
okay.
Icke-materialistisk ekonomisk vänster, du har lyssnat för lite på Svarta pressarna, och vi andra är då demokratiska socialister, så tror jag personligen att när du skriver väldigt passionerat i den här, och ganska välartikulerat, eller väldigt välartikulerat mot den här belästa marxisten då som har kritiserat din krönika.
Det säger du att så här, Marx visste inte vad problemen med nätporr skulle bli. Alltså det är bara ett faktum. Alltså man kan inte alltid gå bakåt och leta.
Men han liksom visste att vissa äger bolag och de har makt.
Jo.
Men det, i det här fallet kanske inte, alltså just i det här fallet som du nämner då, så kanske det är, liksom, det är utsugning på ett sätt då av dem som producerar denna nätporr. Men det är också människor som gör det själva som frilansare. Alltså enligt liksom företagskulturen vi har, så är de entreprenörer, men de kanske är lika utsugna. Och sen finns det då ett problem när den här skiten då dessutom påverkar människor som tittar på det eller inte tittar på det. Eller...
Ja, för det är ju också en skillnad i liksom, alltså, jag säger inte att liksom kapitalismen på 1800-talet inte påverkade människors liv på djupet, men den tränger ju in i våra kroppar på ett annat sätt, skulle jag säga, nu ändå. Den är mer manipulativ. Alltså det sker, och det är det som blir den här lite sci-fi-läskiga grejen, att människor vaknar upp efter 10 år och man vet inte riktigt.
Tittar upp på sin telefon.
Ja, men precis. Var det här mitt fria val? Eller är det någonting som bara hänt mig för att jag råkade leva i den här tiden? Och Elva Nicke.
Men ja, alltså kapitalism är ju ett tillstånd i världen och i själen. Mm. Sen tänker jag liksom, om man går in lite mer på orsakerna här. Alltså, vi har ju konstaterat att vi har liksom existentiell ångest, vi mår inte så bra, vi känner oss ganska ensamma. Men parbildningen i Sverige är ju ungefär densamma, vilket ändå är intressant. Så att vi skaffar ju ändå partners som vi kanske har sex med, men vi skaffar inte barn. Liksom. Och då är ju frågan, varför skaffar vi inte barn?
Ja, precis. Alltså sen det kom ut att jag skulle vara med i den här utredningen, så har folk hört av sig. Och jag vet inte, det behöver inte vara, det här är anekdotiskt då. Det här måste inte vara en representativ grupp. Men ordet på stan verkar ju vara att det unga kvinnor skriver till mig är att, nej men vadå, varför ska ni utreda? Alla vet ju vad det är. Vi vill och de vill inte. Kvinnor vill ha barn, män vill inte. Det är det folk säger.
Skulle det vara globalt då? Eller skulle det vara,
nej, det låter ju konstigt.
Det låter konstigt.
Men någonting...
Och att det skulle uppstå typ...
men någonting som skulle kunna vara en ytterligare av de...
Men det är
då,
det som folk
mejlar
in dig.
Det är det folk, hur folk uppfattar, unga kvinnor uppfattar i alla fall. Att så här, ja, killarna vill kanske vara ihop, men där går fan gränsen. Och det är också någonting, alltså i familjebildning så... Om vi pratar om att bjuda in kaoset, att ha ett delat ansvar med en annan människa som, ja, vad vet jag, vad är det för jävla dåre?
Jag höll på att säga att bjuda in kaoset, det var alltså inte en apostrofering på att du var här, utan det var alltså helt enkelt det här som händer när man skaffar ungar.
Precis, men som du ska gå igenom väldigt konstiga saker med, för det är något, alltså graviditet och barnafödande och att vara så nära liv och död och att vara så utsatt som man är som förälder när... Är det någon som sa att det är som att ha ett organ som springer runt liksom fritt på gatan? Att liksom den kan skadas när som helst. Och då skadar det mig lika mycket. Liksom, eller,
ja. Men en sak som
Och det är verkligen det är väldigt, det skiljer sig väldigt mycket från, vad ska man säga, den här vardagen som de här sovrumsbarnen har vuxit upp med, eller vad vi ska kalla dem, där allting är ganska performativt och utanför den själv.
Ja, men jag tror att det där har något, det tänker jag hänger ihop med att tidigare så var det liksom så pass förväntat av samhället att, ja, men du bildar par, gifter dig, skaffar barn. Det är så, det fanns knappt ett aktivt val där. Det liksom bara skedde automatiskt. Mm. Nu är det ändå så att valet finns. Det diskuteras. Många väljer frivilligt att inte skaffa barn, också har välmotiverade anledningar till det. Men att den här dissonansen mellan män och kvinnor där tror jag kan, ja, men få stora effekter i att män känner det finns så mycket att göra, det finns så mycket att förverkliga, och känner inte den här biologiska stressen på samma sätt. Och jag har ju hur många
exempel barn vid 52,
ja, precis. Liksom. Och jag har ju hur många exempel som helst i min närhet på par som har splittrats över den här frågan, och då har det oftast varit så att kvinnan vill, mannen vill inte.
Ja,
alltså senast, eller vill vänta.
Ja, precis, eller vill vänta och liksom känner inte kanske att man behöver bestämma sig just nu. Senast i söndags berättade en kompis att hennes lillasyster och hennes kille, de är typ 28 eller något sånt där. Precis har gjort slut, bara över den anledningen att han nu har bestämt sig för att han vill nog inte ha barn, och hon är bombsäker på att hon vill det.
Mm.
Perfekt par i övrigt, vad jag vet. Men det är bara den frågan som gjorde att de nu gör slut liksom. Och det är ändå, jag tror att det finns en del av förklaringen där i alla fall.
Mm. Men och alltså medelåldern för första gångs föräldrar har ökat för både kvinnor och män i Sverige sedan 00-talet. Och där tänker jag att det som är relevant att diskutera egentligen varför unga känner ett behov av att skjuta på vuxendomen. Jag tänker att skaffa barn, det är ju liksom någonstans det yttersta tecknet på att nu är man vuxen om man vill skaffa barn. Men och då kommer vi ändå tillbaka till samma orsak som jag lyfte liksom, att det finns ju materiella anledningar till varför vi skjuter på barnafödandet, och att män då kan skjuta på det längre blir ju bara liksom det är inte konstigt, de kan göra det, kvinnor har den här kanske mer liksom en biologisk stress, så men de kanske också hade skjutit på det ännu mer om de inte hade haft den här biologiska stressen till följd av de materiella villkoren som råder.
Ja, där kan det ju vara så att om man från 20 till 30 års ålder måste jobba röven av sig för att få ett fast anställningsavtal och en rimlig bostad. Om man hade bara fått det lite tidigare så kanske man inte hade känt den här stressen över att det är så mycket annat som finns att göra så att beslutet blir svårare på något sätt.
Mm. Mm. Ja, jag hade ett... Det är också någonting som har hänt i... alltså jag tror för mina föräldrars generation så då säger många att de skaffade barn för att deras kompisar gjorde det. Det är en sån vanlig grej som de sa. Att det var ett sätt att uppgå i en gemenskap. Liksom, att då fick man vara med i ett gäng.
Först är man ett gäng ungdomar som umgås. Ja, sen börjar folk skaffa barn. Då vill man vara en del av det.
Ja. Och det var kanske också en återvärd liksom, position att vara. Man kan hamna kanske lite i släktens centrum. Man är liksom den samlande kraften. Så. Nu så verkar det ju vara så att folk ser ett barn som en exit ur ganska många sociala sammanhang. Alltså dels att en superensam, långtråkig föräldraledighet, men också att bli utkickad ur alla roliga afterwork-grejer eller vad det nu kan vara. Liksom, i alla fall en rädsla för att det ska bli så. Och som jag också tror, alltså på ett sätt tror jag den stämmer. Jag hade ett samtal med en släkting när vi hade lite körigt med något av våra barn var väl litet eller någonting. Och han sa så här, men gud vad det verkar så mycket och vad jobbigt. Finns det ingen så här, på min tid fanns det så här granntanter.
Ja. Mm.
Det fanns granntanter. Och jag vill bara skrika så här, du är granntanten. Du är också, liksom sitter också och scrollar och liksom och prioriterar din frihet och har också någon jävla
granntanten
att
vill också sitta så, på vinbar.
Ja, granntanten är absolut på vinbar och inte så sugen på.
Och sitter inte hemma med bryggkaffe. Alltså nej. Jag har verkligen så här blivit liksom, morsan har sprungit in, ringt på liksom så här tant Andersson tvärs över portuppgången liksom bara, kan du ta Daniel 2 timmar liksom? Jag måste springa ett ärende liksom. Och så springer hon iväg innan hon har fått svar och så får jag liksom middag där. Mm. Och det var väl inget, det var inte så flashigt, det var ingen, men det var, hon var snäll och ställde fram några leksaker och så fick jag hålla på. Det var liksom inte så, det var lite mer, jag skulle säga att det faktiskt var nästan lite mer så här hands-on arbetarklass uppgänge. Det var inte krav på att det skulle vara perfekt. Nu riskerar jag att jag blir liksom Anna Björklund i den här diskussionen, men Men jag tänker så här, en grej så här, liksom, det jag hör som inte har några barn, man hör liksom om barnkalas, det är baby shower. Det är en sån otrolig kommersialism runt där som får nästan att liksom, det låter ju helt ogörligt liksom, detta som er generation nu ska genomgå, alla dessa baby showers, denna ganska vedervärdiga grej som har implementerats. Det är ju ett samhälle utan skyddsnät. I Sverige har vi föräldraförsäkring. Du behöver inte köpa blöjor. Jag har redan betalt blöjorna, sa jag på en sån. Jag har redan köpt blöjorna. Jag betalar för 1000 för det här blöjor varje månad. För att liksom, vi har en föräldraförsäkring. Det är inte så att vi är utsatta och mammorna och papporna behöver hjälp med blöjor och napp och välling. För det har vi i Sverige ett skyddsnät för. Men en som väldigt praktisk sak, för jag tänker att Elva, du ska ju komma in lite senare i andra delen här när vi ska prata mer om liksom, förslagen i rapport. Men jag tänker att väldigt mycket av det här, det ligger ju i någon sorts mikro, alltså det är makrotrender, men det sker i mikro. Det sker i en människa, två människor och i ett helt samhälle. Och då tänker jag en sån här som jag reagerar på, det är de här, både bland vänner och i massmedia, skildringarna av hur otroligt utsatt och jobbig förlossningsvården verkar vara. Ett samhälle som vill att man ska föda barn, och så är det liksom väldigt många vänner till mig, det är liksom, det blir fel. Alltså att det är svårt att föda barn, det är en farlig sak. Det är ja. Som det kvinnor dog av för.
Precis.
Och det är fortfarande farligt på riktigt liksom.
Jo, men, det.
Men det verkar också vara så att det är ganska, bitvis i alla fall på vissa platser, väldigt mycket överbeläggning, väldigt mycket små resurser, väldigt mycket liksom flyttar i sista minuten. Och det är klart att det ökar väl risken då både för obehag och stress och att man inte får vara kvar. Alltså, flera kompisar till mig bara sista året har fött barn, blivit hemskickade så fort de bara i princip kan, ja, inte ens kan gå.
Men det tror jag faktiskt att det finns evidens för att det är rätt bra. Men
ja, just och sen kommer en del tillbaka
men,
då.
Ja, men det är...
Nej, men bara, det är som att känslan av att här... Jag kan inte bedöma hur man ska utföra förlossningsvård. Det får andra göra. Men om det är så att resurserna inte finns där, om det är liksom överbelagt, om det är under... Nu är väl det kanske det minsta problemet nu, för nu blir det väl plats på förlossningsklinikerna. Ja. Om det bara inte får nedskärningar.
precis. Nej, men alltså vi pratar mycket nu om att alla saker som blivit sämre, liksom, det har försvunnit resurser och granntanter och sammanhang och allt möjligt. Men jag vill också säga en sak som är att det har också blivit ganska mycket lättare. Alltså demograferna säger att det har aldrig varit så lätt att vara förälder. Liksom, det finns förskolor, förut behöver du kanske flytta för att hitta en förskola. Liksom. Det finns förskolor, det finns skolor, det är liksom, funkar trots allt hyfsat. Vi har föräldraförsäkringen, den är ganska stor, den är ganska generös. Vi har pappamånader och pappor som faktiskt är ganska engagerade på ett sätt som inte varit förut. Vi har... trots allt ett välstånd som är där, existerar, fungerar. Och dessutom, om man tittar på så här hur föräldrar är nu för tiden, så fast om du upplever det som väldigt jobbigt, som du säger, så är det egentligen så att alltså, barn har typ aldrig ätit så mycket ultraprocessat mat. Barn har aldrig haft blöja så länge. Alltså föräldrar, barn har aldrig börjat på förskola så här tidigt. Det har hänt också sen år 2000. Folk börjar... på förskola ganska mycket tidigare, har blivit liksom 3-4, ibland 5.
Det är otroligt.
Det har hänt äckligt. Ganska mycket i där föräldrars prestation, fast de upplever allting som väldigt mycket jobbigt, deras egen prestation är egentligen mindre. Så det är också någonting, jag tror att föräldrarna också är sämre.
Alltså jag tror att de liksom, på hela 90-talet så tror inte jag mina föräldrar gick ut och tog en öl. De hade inte en AV mellan 1979
och, det gör de
och
nu.
1990. Ja, men liksom så här, idag gör föräldrar det. Det var det att man var med barnen.
Precis, alltså
så
där. Det handlar om vad man pappa upplever köpte som jobbigt. Ja, det handlar om vad man upplever som jobbigt också. Inte bara att det blivit jobbigt, utan folk uppfattar de här sakerna som mycket svårare helt enkelt.
Men jag tänker snabbt om förlossningsvården. Det är ju helt korrekt att den har liksom totalt kollapsat. Däremot så tror inte jag att unga par...
De vet inte om det.
Nej, exakt. Jag tror inte att man tänker på...
Alltså, det är man varken... De läser inte nyheter heller, så att de vet ju inte.
Nej, men alltså, man tänker varken på liksom förlossningsvården. Man tänker inte heller på att förskolan har blivit mindre tillgänglig i många delar av landet och så vidare och så vidare. Utan där tänker man mest på liksom hur ens situation ser ut här och nu. Det vill säga,
men
om
mera
jag...
Sixten snackar om också, va? Alltså delvis det här frihetsgrejen och det här sociala,
att man
ekonomiska.
Vill vara, alltså man vill göra som sina kompisar också.
Men också att så här, om jag bor i ett andrahandskontrakt som jag kommer behöva lämna om ett halvår, då kanske inte så lämpligt att jag skaffar ett barn, och det är liksom det som upptar min tankekraft.
Fast är inte det? Varför inte det? Jag menar, jag bodde i ett attefallshus med mina fyra barn hela förra året. Och det var väl lite körigt där. Min man jobbade hemma och jag fick ta väldigt långa promenader med vår bebis då när han skulle vara i fred. Liksom. Men vad fan, det funkar väl? Alltså, det är lite så här,
men du har ju också ett jobb där det funkar. Det kanske inte funkar om du är liksom... sjuk,
ja, just då alltså var jobbar... jag föräldraledig. Men,
ja.
Men,
ja, men sen
men
också.
Men ni
har
ju två fria jobb och ändå en ganska liksom, väl situerad livssituation.
Ja, absolut. Man kan säga så, jag är superprivilegierad. Ja, fast jag bodde också i fucking ett attefallshus
ja,
ett
ja,
år.
Absolut.
Och innan det bodde jag i ett radhus där det regnade in och det var så här elkris. Det var så fruktansvärt kallt. Vi vågade inte elda, värma upp det där jävla radhuset. Och där föddes mitt fjärde barn. Och jag menar,
du borde
man
varit här varje vecka
man
i stortetsarna och klagat på regeringen.
Man
det
kan
det ju
ha
fått
den här,
här
inställningen att ja, det är några köriga år och sen så är det väl på ett annat sätt. Och man liksom, det har väl sin charm, det regnar in, jag
har. Du har en bra anekdot varje gång du är på middag.
Ja, alltså livet behöver inte vara så perfekt liksom. Att, jag upplever att många liksom, som väntar på det här barnet som man tänker kanske en dag ska komma. Att då ska liksom ha den perfekta lägenheten och det ska all logistik ska vara liksom löst och allas jobb ska vara liksom underbara och det ska bara liksom flyta.
Honung och mjölk ska rinna i kranarna.
Precis. Och sen så, men det kanske är, alltså, jag vet inte.
En annan, din poäng går fram. Men jag tänker så här, utgångspunkten är ju hela tiden i debatten då att det här med att det föds färre barn, det är någonting väldigt dåligt för Sveriges ekonomi. Kanske också bemanningen i välfärden på sikt. Kanske det kommer gå av väldigt mycket, vår föräldrar generation kommer gå i pension om de inte redan har gjort det. Enorma då pensionsavgångar i välfärd, industri och så vidare. Och så föds det färre barn och så kommer de med tiden då ganska snart bli 80, 90, 100 år gamla och behöva väldigt mycket äldreomsorg. Och då finns det en diskussion att det här är väldigt dåligt för ekonomin. Det är ju det, det är ju liksom, det är finansministern som är oroad. Men är det dåligt för människorna, Elva? Alltså, du är en ung kvinna, det kan vi erkänna här. Alltså, så. Du är ju mitt i det här, alla vägval i livet, liksom kärlek och relationer och grejer. Och andrahandskontrakt eller om det är tredjehandskontrakt och liksom flyttar runt och sådär. Varenda gång vi har sett och tagit en öl så har ju du varit på en annan plats. Liksom, det, jag är på samma plats. Liksom. Nej men så, jag tänker bara så här, det här att välja detta andra, alltså att välja bort barn eller inte vilja eller det blev inga barn. Alltså om man tar bort, du har helt, alltså naturligtvis liksom, folk ska ju inte ha det för att de är fattiga, bostadslösa och arbetslösa. Då har vi problem, vilket vi förmodligen till stor del har. Men det, alltså själva perspektivet att man väljer bort barn, är det i sig en kris?
Nej, det är verkligen inte en kris. Som sagt så är ju krisen att alla inte har möjlighet att skaffa barn. Sen när det gäller liksom hur vi klarar av försörjningskvoten och så vidare, så finns det ju massa andra lösningar som kan vara av relevans.
Vilka då?
Men jag tror att vi behöver ha ökad invandring i Sverige. På längre sikt för att kunna klara av välfärden till exempel. Det är inte genom att tvinga unga kvinnor att pumpa ut ungar. Vi ska lösa det.
Det är ett problem med det och det är att om det finns någon punkt som assimileringen verkligen funkar i Sverige, det är att så fort man flyttar hit så slutar man föda barn. De är liksom redan nere.
Men det finns
på
ganska många människor på rätt många platser som skulle gå välfärdsflytt och komma till Sverige.
Det kan vara en bostadsfråga också. Det verkar vara svårt att flytta när man är nyanländ och sådär. Men i alla fall, bara så att folk vet det, att det är oavsett etnicitet, stad och land och så vidare, så är barnafödandet lågt.
Framtidstron var högre i en krigszon än när man hade bott två år i Sverige.
Det är alltså, den här regeringen måste verkligen bytas ut som vi har. Alltså, de har misslyckats till och med detta. Det jag tänker liksom när man där, tänker på den här frågan. Vi har liksom Alva Myrdal som jag tycker på många sätt är en väldigt missförstådd och baktalad liksom, supersocialingenjör. Där 90% var bra och lite var dåligt. Men som byggde, deras kris i befolkningsfrågan blev ju barnrikehus, det blev liksom, fria måltider i skolan, det blev liksom en välfärdsstat som ju då löste den här krisen. Men också såg till att livet blev bättre för de breda massorna. Under 100 års tid. Det är ingen dålig insats för en debattbok. Vi jobbar på det på Katalys varje dag. Att efterträda detta. Men det finns ju också det här. Liksom, Kinas enbarnspolitik. Som nu försöker de ju desperat i Kina. Få folk att föda barn. Japan bara droppar. Och är väldigt mot invandring. Vi har liksom skönlitteraturen är fylld. Av så här Handmaid's Tale och så vidare. Alltså perspektiv där man, det politiska systemet eller någon auktoritär makt eller Elon Musk och Peter Thiel, de här oligarkerna liksom i Silicon Valley, de vill liksom in här och mecka och styra det här. Det finns ju väl, alltså det är ju inte, man behöver inte ha någon livlig fantasi för att kunna måla upp ganska beklagliga och vidriga framtidsutopier här om det är brist på folk. Hur mycket ska det här vara en politisk fråga? Lösningar kan ju vara det. Man kan ha så här, det ska vara lätt att få barn, det ska vara liksom lätt att få en bostad. Och, men sen måste vi någonstans folk få göra vad de vill. I sängkammaren och i...
Frågan är ju bara, alltså, jag håller helt med dig. Liksom, men...
Håller jag på att bli nyliberal här? Eller?
Men frågan är ju om folk vet vad de vill. Alltså det mm. jag tror ju kanske inte det.
Hur tänker du då? Förklara.
Ja, men det är ju... Nu, förlåt, nu är jag tillbaka till hur man är när man är på internet och sådär.
Men, ja, men ja, det är en viktig grej. De som lyssnar på det här är på internet. Ja, det är lugnt. Ja,
precis. Och det man är när man är på internet är att man är inte i sin liksom medvetna beslutsfattande del av hjärnan. Utan man är ju det som neurologerna liksom kallar för alltså dagdrömmeri nästan. Det är där man är när man scrollar. Förutom då att det är ett styrt dagdrömmeri.
Som någon annan styr.
Ja, precis. Och när man det är ju ganska sällan som jag plockar upp min telefon och tänker att nu ska jag bara så här sitta och stirra liksom
på timmar. Den
här. I tre timmar, precis. Det är inte ett medvetet beslut utan det bara blir så. Och det bara blir så liksom nästan varje dag. Och om det är så ens liv liksom spelar ut sig så är det inte säkert att det som efter ett decennium med det eller två decennier med det, att man är på den punkten som man då medvetet fattade beslut om. Utan man kanske är på en punkt för att det bara blev så. Och tittar upp och ja, vad man ville, hur ska man veta det? Alltså det är väldigt långt ifrån ett sånt kalkylerat beslut. Och sen hittar man på en, alltså det är många som säger så här, jag skaffar inte barn på grund av klimatet, för man tycker att ja, men det låter väl bra att jag är en så, jag är för god för att bli förälder. Det säger vi. Men egentligen så vet man inte det.
Mänskligheten så tror jag.
Egentligen så vet man inte det. Utan jag tror man, och jag tror också att rent, nu börjar man ju hålla på med det politiskt, och jag skulle säga att det är inte en dag för tidigt att faktiskt titta på hur de här sakerna påverkar oss och att det faktiskt påverkar då till exempel ekonomin. Då börjar folk bry sig plötsligt.
Men vi har ja precis, om det liksom, industrin är hotad, ja, då jävlar kommer jävlar. Det bli
och
liksom,
alla mår skit.
Då kommer folk få liksom, de kommer det, liksom, det kommer vara något SAF-institut som trycker hål på kondomer och delar ut gratis på festivaler liksom, i sommar på liksom på Hultsfredsfestivalen om den hade funnits kvar. Nej, men på Peace and Love liksom, där det är också nedlagd. Alla festivaler jag varit på är nedlagda. Ja, ja. Okej, någon jävla way out west. Liksom. Ta inte emot kondomer från Svenskt Näringsliv och Industriförbundet. För då kan det bli barn av. Olof Palme sa någon gång så här att barnen är liksom här. Vi behöver dem här och nu. Vi behöver barn. Du har 4 barn.
Mm.
Jag har massa gudbarn och syskonbarn och sådär. Barn är ju underbara. Barn är ju liksom revolutionärer. De är anarkister. De är busiga. De är bråkiga. De gråter och ställer till elände. Och är alldeles underbara liksom. Men de är ju där för sin egen skull. De är ju inte styrda av någon algoritm.
Nej.
De är inte, alltså, de är ju något annat.
Nej, de vet ju inte vilken tid de föds i. Och förhoppningsvis så vet de inte det på ganska många år. Det är ju,
tills de får en iPhone.
Exakt.
Eller någon liten specialdesignad grej som de kan ha på armen som är på vägen mot en iPhone.
Ja, alltså, och jag måste säga det. Jag, även om jag inte då tror på liksom att avla för nationen, så jag är ju väldigt för barn.
Är det din nya bok? Är det ska heta Avla för nationen? Kandiderar du för Sverigedemokraterna eller är det bara ett rykte?
Nej, men
fan vilken kampanj, alltså, Avla för nationen. Du skulle vara den perfekta liksom, rider in på en sån här
Denner-häst. Det hade varit en väldigt lätt karriärväg.
Avla för nationen, alltså rider in på en sån här riktigt såhär drabant med 15 musikkårsmän bakom dig.
Ja, jag
rider dig.
Ganska bra också.
Alltså hela filmen är klar, vi gör den här.
Nej, men det Daniel, kom jag.
Ta en unge för laget. Kan sossarnas version heta liksom.
Nej, vi var vid att jag är en unge för laget. Barn. Och jag tycker ju också att barn tar fram saker i människor. Alltså barn i sig är ju kul liksom, de är roliga. Men de tar också fram saker i sina föräldrar som jag tror behövs.
Mänsklighet på något sätt.
Ja, de tar fram mycket, de tar fram känslighet, de tar fram alltså mod. De tar fram handlingskraft. Alltså man pratar mycket om att det tar så mycket energi. Så. Men de tar fram liksom dådkraft i folk. Jag tror inte jag... Liksom, jag hade inte
men
blivit...
dödar ju för sina barn. Alltså man är ju beredd att stå vem som helst på käften för sina barn.
Ja.
Eller putta dem, eller
och liksom... kanske också typ förändra samhället för sina barn.
Ja.
Det
Vad tänker ni om det här? För det här var ju liksom i den här Alva Myrdalska och inte minst här Palmesamhället 50-60-70-talet. Att barnen var i centrum. Att barn inte var ett problem. Barn var inte en belastning. Barn var liksom någonting som vi behövde. Det fanns säkert någon mörk ekonomisk kalkyl om industrins konkurrenskraft och liksom tillväxten på något sätt. Men det fanns också en humanism i det. Och vad blir det för samhälle liksom, om man inte har plats för barn? Man vill inte ha, alltså, ingen ska ha barn för att de är tvingade. Jag menar, idag kan man ju vara homosexuell. Det kunde man ju inte fram till typ 70-talet utan att leva liksom i någon sorts verklig marginal, helt utstött. Liksom, det var väldigt problematiskt. Det var inte accepterat. Idag är det många som kan leva fritt på det sättet. Liksom, kan liksom leva hur man vill i princip, framförallt i våra städer. Men barnen då, är det inte något alltså ruttet i vår kultur om, alltså så här, man ska välja vad man vill, men om man inte vill ha barn, det finns ingen plats för barn, det finns ingen plats för det här att någon tar den i handen och letar efter liksom myror, alltså i 3 timmar istället för att man scrollar i 3 timmar.
Man kan ju se det som en ganska sofistikerad egentligen samhällskritik, att om man, samhället liksom tvingar människor att fokusera på sig själva så mycket, så att de liksom inte ens vill följa sina geners liksom
promenad.
Precis.
I lingonriset liksom.
Det genetiska trycket som det ändå finns ganska
ja,
stor
det, kraft det krävs i. Ganska, det krävs ganska mycket kulturellt brus och sug för att en person ska liksom någonting som har hållit oss igång några 100 000 år. Och men, alltså
allt liv på jorden,
allt liv på jorden fram till denna punkt
detta.
Har drivits av en stark biologisk och även kulturell kraft att liksom göra barn. Liksom. Mm. Det är ganska nice dessutom. Själva processen är ganska nice. Så att det finns mycket som talar för att det här är kul att hålla på med. Och så slutar man med det.
Mm.
Det är någonting sjukt också. Alltså, på något sätt, nu känner jag att nu går jag över från att vara den här nyliberalen som har lyssnat för mycket på Anna Björklunds poddar till att bli den här liksom nästan hippie. Vad fan, ska vi inte liksom ha kortare arbetstid? Ska vi inte plocka blommor? Odla egen mat? Och har jättemånga barn i kollektivhus där bögparet tar hand om ungarna på onsdagar och ger för frukost och kör alla till skolan.
Vill du alltså, bli min granntant?
Tänka alltså den här mer utopism, liksom ett bättre liv, Elva.
Men det är
nästa rapport.
Det är självklart. Det är ju så att vi lever i ett samhälle där alltså, det varken är nice att vara vuxen eller anpassat att vara, för att vara barn heller. Mm. Och där behöver ju politiken se till att lösa detta. Jag tror att även för socialdemokrater, du har pratat mycket om nyliberalism, men för mig som socialdemokrat så är ju det absolut viktigaste att se till att främja individens frihet. Och just nu är individen väldigt, väldigt ofri.
Ja, nu skohorenar jag in min hjärtefråga här. Alltså, arbetstidsförkortning skulle lösa alla problemen. Nej, men jag tror verkligen att det är, och det är en sån klassisk att alla förväntas jobba heltid nu. Båda två i ett föräldrapar förväntas göra det.
För att ha råd.
Ja, dels det. Men också att det är liksom, det är normen och det uppmuntras och det ses som en frigörelse och sådär också. Jag håller med om att kvinnor och män ska kunna förvärvsarbeta hur, alltså precis som de vill i lika utsträckning. Men det är ändå tid som har försvunnit där som tidigare gick åt att ta hand om hem och barn och sådär. Och det måste liksom kompenseras för genom att alla jobbar kortare, tycker jag.
Vad tycker du om det?
Arbetstidsförkortning.
Du är egenföretagare, du är en man, jobbar hemifrån och...
Jag har ju aldrig haft några liksom, arbetsvillkor. Så att det är
också ett arbetsvillkor.
Jag är med sexist.
De flesta andra, Anna, där ute, och även de som borrar ovanför och så, har ju villkor på något sätt, och de spelar ju roll för dem.
Ja, men jag kan säga, det är ju också en grej som egentligen blivit, alltså, som spelar jättestor roll just när man har små barn, att sen pandemin så kan du jobba hemifrån. Alltså det är alltså lite av en game changer. Folk skaffar inte fler barn för det ändå, men det är verkligen en stor sak.
De har väldigt tråkig fantasi vad man gör hemma då... en eftermiddag alltså, helt enkelt när man jobbar på distans.
Men, och där leder ju oss in till någonting som lyftes alltså, i förbifarten, men det är ju höginkomsttagare idag som skaffar barn i Sverige. Och det tycker jag är en jätterelevant...
De skaffar också färre barn, ska vi säga. Men,
ja, men det är liksom...
Förut var det tvärtom, att låginkomsttagare skaffade i snitt fler barn, och nu är det tvärtom.
Exakt, och där blir det ju relevant att prata om klass. Och där är ju liksom vilka som kan jobba hemma och inte kan jobba hemma i allra högsta grad en klassfråga.
Eller vem som har en filippinsk au pair.
Ja, precis, som då är också en klassposition och kanske har svårt att eller har barn, men kanske i Filippinerna skickar hem pengar via liksom olika banksystem. Men om vi ska gå in på Elva, era liksom S-studenters, Jakob Segerlinds rapport, vad är era förslag? Jag såg två trådar i det som jag tyckte var väldigt intressant. Det ena är bostadsfrågan och det andra är den här inkomstgrejen. Kan du säga, vad tänker ni? Alltså bostads, det är ju väldigt viktigt för S-studenter, men det är också en viktig analys att bostadsfrågan är central här.
Det är den verkligen. Den är ju central för att kunna skaffa barn. När Hyresgästföreningen frågar unga vuxna om deras bostadssituation eller är ett hinder för deras familjebildning, så svarar en tredjedel ja. Det är en ganska hög andel. Men det vi behöver göra på bostadspolitiken och för att lösa bostadsförsörjningen är ju att bygga en jävla massa bostäder. Det är framförallt det, liksom omfattande investeringsstöd. Nu blir jag väldigt teknisk här.
Gör.
Men det handlar ju också om att...
Våra lyssnare är väldigt tåliga. Alltså.
Det är det här man har väntat på.
Spännande kultursamtalet med sexuella referenser. Det kan ni spola förbi om ni vill. Åtgärdslistan kommer nu läsa till sin helhet.
Men på bostadsfronten så behöver vi också reglera hyrorna ganska markant. Och där är andrahandsmarknaden som är väldigt...
Det är ju groteskt att alltså man hör vad folk betalar för netta och sådär i andra
hand. Jag betalar ju liksom av en människas lån. Det är inte särskilt
Det här regniga radhuset som det var så jävla kallt i. 30 000 i månaden.
Ja,
sen men, elen.
Herregud, det är liksom varför ska man betala av en annan människas lån? Vi behöver också se över hur Sverige satsar på det ägda versus det hyrda boendet. Vi lägger 1% av BNP nästan enbart på det ägda boendet. Det blir liksom en omfördelning från de fattiga till de rika. Men sen så handlar det också om arbetsmarknaden, som vi ser att lönerna för unga har utvecklats i alltså långsammare än för andra åldersgrupper. Så att ungdomen har blivit relativt fattigare än andra åldersgrupper idag än tidigare. Så vi behöver ju se till att ha liksom trygga arbetsvillkor, allt sånt. Men vi behöver också börja tänka på riktigt på en politik för full sysselsättning. Vi pratar mycket om arbetsmarknadsutbildningar och det är bra, men vi behöver också prata om hur vi genererar nya jobb, och då behöver vi ha en aktiv investeringspolitik, till exempel i nya bostäder.
Och sen så handlar det här.
Starta pressarna, eller?
Men sen så handlar det också om välfärden. Som jag sa så har ju välfärden urholkats. Bostadsbidraget har urholkats, barnbidraget har urholkats, och där vill vi ju se en total indexering av bidragen till kommuner och regioner och statsbidragen, eller förlåt, och olika socialförsäkringssystem såklart.
Vad tänker man att det beror på? För mig var det här liksom, åtgärdslistan tycker jag är jättebra.
Oavsett,
den är bra även om det skulle leda fram till fler barn eller inte, men det här med att unga människor tjänar liksom, att så här, gruppen 50 plus som jag nu närmar mig liksom, jag är inte 50, jag vill verkligen att ni ska veta det där ute, jag är bara 46 år gammal, 46 och ett halvt faktiskt, men liksom jag närmar mig den här gruppen, alltså där inkomsten ser ganska kraftigt har gjort under lång tid, för de liksom äldre, alltså de vuxna så att säga, som kanske har lämna småbarnsåldern bakom sig, 50 plus och så, där har man en väldigt god inkomstutveckling i genomsnitt. Medan de här liksom ungdomar, de som kanske då kliver in då på kaféer, restauranger, välfärden, industrin, kör, alltså budbilar och så vidare, där ligger liksom still och sjunker, alltså den sjunker, den följer inte utvecklingen.
Nej,
den här
statistiken visar ju då, om man tar sedan
år 2000. När Sverige kristnade.
De yngsta vuxna som har blivit vuxna på riktigt, 25-29-åringarnas löner har ökat med i snitt 100% ungefär sedan dess. Och den äldsta arbetande gruppen, inte de äldsta, men där lönen pikar, 50-54-åringarna har ökat sina löner med 150%. Och det är ju en omfördelning oavsett om allas löner har ökat eller inte.
Och det är den gruppen som får ROT- och RUT-avdrag, det är de som får ränteavdrag, mer, alltså
det är som har haft enorma en enorm ökning av värdet på sina bostäder helt utan att egentligen göra någonting för det.
Och det här har ju också skett medan vi har haft iPhone och post. Alltså, det är ju en ojämlikhet och en snedfördelning. Jag tänker, Anna, vad tänker du när du hör liksom S-studenters och tidens liksom, förslag? Du behöver inte rösta på Socialdemokraterna, du behöver inte prata om det här idag. Du ska jobba för andra laget kanske då, med den här avla för nationen, för riket. Men vad tänker du om den här politiken? Om du som liksom influencer och författare och krönikör, vad tänker du om det här allmänna liksom inriktningen på socialpolitik, välfärdspolitik? Tror du på det?
Ja.
Är du emot det? Hatar du det här?
Nej. Men jag tror inte, alltså i den här frågan så tror jag inte att det är lösningen. Liksom. Nu har vi ju så här, alltså Italien och Grekland och alla de här länderna som har sådana problem med sitt barnafödande, de kommer ju redan till Sverige för att titta på, de tycker att vi har löst det så bra. Och vi vet redan liksom att vårt system har också liksom blivit tandlöst. Det funkar inte längre. Den trygghet som vi har arbetat upp. Och att, kan man kompensera
inte,
det med...
Vi har ju inte 1980 trygghet i Sverige längre heller.
Det är sant. Men ja, alltså det är ju också... Alltså, skulle liksom de så här strukturella förändringar ändra förutsättningarna i den globala ekonomin? Det är ju alltså, det är också så här... Det känns som en fråga som ingen riktigt vet, eller hur? Alltså det känns som att man hela tiden skyddar sig från någonting som kommer liksom över allas huvuden utifrån, eller hur?
Jag tänker att vi på nationell nivå kan stå emot konsekvenserna av det globala ekonomiska systemet. Och sen apropå det så finns det ju, alltså de här trenderna som vi pekar på i rapporten, de ser vi ju i många andra länder. Alltså i Spanien så flyttar man hemifrån i medel när man är 30.
Och vi flyttar fortfarande hemifrån när vi är 19,3. Så att så usel är inte den svenska bostadsmarknaden. Alltså vi tar oss ändå ut.
Men jag tror på något sätt att det kan vara den här psykologiska förklaringen där. Men om man har gått från att man är 19,3 då och flyttar hemifrån hela tiden, har varit i något sorts osäkert vakuum på arbetsmarknaden och i bostadsmarknaden, det tror jag sätter spår. Jag vet själv, jag har haft typ alla olika boendeformer som finns, flyttat runt, pluggat bara för att behålla bostad, bott i en sommarstuga i andra hand. Alltså allt ni kan tänka er har jag testat. Alltså jag tror att det är inget som direkt släpper om du dagen du fyller 29 får ett fast jobb och en fast bostad. Det har format en i 10 år, hela den här osäkerheten. Det är inte så att så fort det är då fixat att känslan av maximal trygghet infinner sig direkt. Utan det är liksom ett decennium av otrygghet i de här frågorna kommer man inte ifrån, även om man många löser det senare i livet. Jag tror att det sitter kvar, och skulle det varit tryggt från början, då kanske man hade haft en helt annan inställning till den här
när du är 50,
kaosfrågan. Liksom.
När du är 50 och sitter där i din supertrygga situation,
då är jag redo,
så kommer
och
du ta alla dina små rot. Du kommer vårda dem så ömt, varenda liten rotkrona du får.
Jag tänker att mycket av det vi har pratat om är ju också relevant för många andra samhällsproblem. Jag tänker att det är... Vi kan ju bara konstatera att samhället inte mår bra, och vi behöver strukturella lösningar på djupt strukturella problem. Och det kommer också att leda till att fler kan skaffa barn, och då har vi ju också fått upp barnafödandet något.
Det här, om vi skulle mötas här om 15 år, tror ni att Sverige har liksom tagit sig ur den här krisen? Har man hittat de här lösningarna? Har din kommission lyckats? Har din rapport genomförts? Har vi kommit ur den här krisen, eller kommer den ha förvärrats? Hur tror ni landet ligger då? Sixten, Elva, Anna, vad tror ni?
Ja, ska vi tippa en siffra? Barnafödandet.
Ja, alltså, liksom, det här ska varje person liksom veta hela tiden. Nu har det gått upp under helgen.
Jag tror att om vi löser alla de här stora samhällsproblemen, det finns ju fler också, men om vi skulle göra allt som står i rapporten, då tror jag ändå att något fler skulle kunna välja att skaffa barn. Det tror jag. Sen tror jag inte att det skulle återgå till någon sorts 2,1 exakt om samhället var perfekt. Men ja, jag tror ändå att det skulle kunna öka något.
Alltså antagligen så kommer ju barnafödandet öka lite nu när vi är på väg liksom ur den här högränteperioden. För det kommer ju ofta en liten uppgång
i nedgången, ska vi säga.
Det är deras fel helt enkelt, att vi, eller Riksbankens fel att folk inte skaffar barn.
Nej, för att det är också så att varje sån återhämtning, vi vet, alltså det vet man, att varje svår ekonomisk puckel skjuter upp barnafödandet lite, så det kan vara en liten återhämtning nu, men varje återhämtning blir både lägre och kortare än den föregående, så nedgången är ändå...
Efter andra världskriget föddes ju otroligt många barn.
Efter 90-talskrisen, klassiskt då, då kunde folk knipa i 2 år och sen jävlar liksom. Mm. Men det verkar inte heller liksom, en total upphämtning verkar inte ske. Och alltså, jag tror ju att vi kommer ha en väldigt förändrad syn på den kultur vi haft sen kanske år 2000 eller vad vi ska säga. Om några år. Och jag tycker jag märker att det redan håller på att ske. Att det är inte längre neutralt att använda internet på det sätt som vi gör. Utan det är någonting folk fortfarande gör men kanske skäms över. Eller vi håller på att omarbeta vår syn på det där. Och jag tror att det kommer först att vara en fråga, om man säger så.
Elva?
Jag tror inte att det finns en quick fix på detta, och de reformförslag som Jakob listar i rapporten är ju långsiktiga förslag, men jag tror att det också är det enda sättet att komma ur den här väldigt dystra samtiden vi befinner oss i. Med det sagt så håller jag med Sixten, det skulle antagligen öka barnafödandet något de närmsta åren när människor har det tryggare, men för att på riktigt skapa ett materiellt säkert samhälle så kommer vi behöva jobba med detta under lång, lång tid.
Tror ni att liksom den här invandringsfrågan där Sverige liksom har hamnat i ett läge där det är någon sorts konsensus, i alla fall från socialdemokratin över borgerligheten, över till SD, där liksom, man är väldigt stram migration, samtidigt så pekar egentligen alla trender mot att det egentligen behövs människor. Alltså, om det här händer och inte allting kan ersättas av AI, så kan av bara arbetsmarknadsskäl så kommer man ju behöva ha arbetskraftsinvandring.
Ja, vi har ju skjutit upp problemet med minskande befolkning i 20 år genom invandring, kan man nästan säga. Men dels så verkar inte de svenska väljarna vilja fortsätta med det projektet. Alltså, det är väl ett problem.
Det finns ganska stark agitation om att det är väldigt mycket som belyser just nu problemen med denna migration.
Ja, precis.
Och väldigt få som pratar för fördelen. Nej, typ att du kommer få vård nästa gång du blir sjuk. Din mamma får vård just
precis.
Nu.
Men ett problem är ju också då att dels folk slutar föda barn när de kommer, och även de blir ju äldre invandrare, konstigt. Och sen det andra är ju att nativiteten minskar ju där också. Alltså det finns inga länder att ta folk från.
Men ni tror, vad tror ni? Det får bli slut. Vem?
Men jag tror att vi pratar om lite olika saker här. Ena är ju liksom, människor har inte friheten att skaffa barn. Det behöver vi lösa, och det gör vi genom att se till att bygga bostäder och att människor har trygga liksom, arbetsvillkor.
Man hittar den här rapporten på S-studenters hemsida.
Det gör man. Mm. Men för att prata om ekonomiska kalkyler och välfärdens försörjning, så tror jag absolut att vi behöver börja diskutera arbetskraftsinvandring igen.
Jag tror väl att det går att lösa på andra sätt egentligen. Gör det jätteattraktivt att jobba i offentlig sektor i välfärden, ja. Så kan fler välja det istället för att ha något egentligen helt improduktivt onödigt jobb, som det ändå finns väldigt många där ute. Alltså jag tror att det behöver vi inte ta nödvändigtvis på det sättet. Och barn kostar ju också pengar. Om det blir färre barn så kanske vi kan lägga en mindre andel av våra gemensamma pengar på det. Och liksom, jag tror att det är inte liksom ett problem egentligen. Det går att lösa på många sätt.
Tack Anna Björklund, Elva Barrio och Sixten Engqvist för att ni var med i samtalet. Maila in synpunkter och frågor om vad vi ska prata om i startapressarna @katalys.org. Vill du swisha in en slant och stödja vår verksamhet eller prenumerera på vårt nyhetsbrev, så hittar du all info om det på katalys.se. Där står också hur du kan bli månadsgivare och aldrig mer behöva tänka på hur du ska stödja oss, eftersom det sker automatiskt. Det dras helt enkelt med lönen. Du följer väl Katalys nya podd Avgå alla på YouTube och Spotify. Och där kommenteras nyheter och politik med katalysperspektiv. Du vill ha det, du behöver det. Missa inte den. Och glöm inte att ekonomi är politik. Inget annat. Även i sängkammaren.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.